Jesu namn ber vi. Amen. Jag upplevde direkt som jag satt här i den fina lovsångsatmosfären, så upplevde jag bara att jag behöver säga till någon här inne att det finns alltid hopp. Om du än vandrar i dödsskuggans dal, står det i salmen, så är Gud med. Om du ens har en liten tanke på att ge upp och kasta in handduken, du tror att spelet är förlorat, så en hälsning från himmelen rakt till dig. Det är inte slut, för Gud har bara börjat. Gud började på korset. Han tänker avsluta i evigheten. Han började nog före korset, men han triumferade ju på korset. För jag tänkte på det där, kära vän och kanske ovän. Jag känner inte alla, men jag utgår från att alla är vän med mig. Så jag tänkte på den här julveckorna, månaden tillbaka. Man har ju hållit på med det ena och det andra julprojektaktiga saken. Men en sak som på något sätt har brunnit inom mig den här sista månaden, det är att jag personligen, jag bara längtar efter att få möta Gud. Att det är någonting som bara brinner inom mig. Det är bara att Gud möt mig. Om du tänker själv, när mötte du Gud sist? Då skulle det ibland kunna behövas, jag är ju lite datanörd på sidan om, ibland behöver man göra en sån här systemuppdatering. Min första dator hade vi där hemma 85, en Amstrad gul med grön-svart historia. Den går väldigt långsamt idag, jag tror den lever nog Stormossens museum någonstans. Men det är så att om du haft en dator ett tag, så någon gång så kommer det så väldigt otrevliga händelser när man startar. Det är nämligen att man ska göra en systemuppdatering. Och så börjar procenten stiga väldigt långsamt uppåt. 1, 2, 3, 2, 2, 2. Och så blir man arg på den till sist. Men det är lite så, tror jag, med Guds livet, du och jag också. Ibland behöver bara en systemuppdatering av den heliga ande. Där vi på nytt behöver möta Gud. För jag kommer komma in lite på det senare. Den mest trevliga versionen av dig är den version som har mött Gud. Och den minst trevliga versionen av dig, om jag nu får vara lite provocerande, för vi som är kristna, det är den religiösa, icke med den heliga ande fyllde versionen av oss. För då blir vi oftast religiösa. Och religiösa människor är ett Så jag tar predikan, kanske inte gå in på det. Ingen vill höra mig någon mera i år. Och det är ändå första predikan. Vi tar bibeltexten så återkommer vi till ämnet. En text som jag tycker är vacker är Paulus bön. Han har ju en par sådana nedskrivna. En av dem är Efesbrevet 3:14. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska få bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Som går långt bortom all kunskap, så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Eller tänker, genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Evigheters evighet är ganska många evigheter om man tänker det på det sättet. Jag har tre böner. Jag är ju ibland överdrivande person enligt anonym person i mitt liv. Så egentligen är det bara en bön med tre vinklingar på den. Men tre böner som jag ber för oss i församlingen det här året. För det första så ber jag att du ska få möta Gud för din egen skull. Ibland går vi och funderar och tänker på alla som vi tycker borde få möta Gud. Egentligen borde det vara vi som allra mest skulle behöva ett möte
med honom.
Och det som jag nämnde, jag har funnits en längtan inom mig sista månaden. Och det är att Gud ge mig, det är lite egoistiskt men omfull vad det är, det jul. Ge mig ett möte med Gud. Men också när jag bett för församlingen så har den bönen på något sätt legat och pulserat inom mig. Att Gud, låt varje människa i den här församlingen få en systemuppdatering i år. Där varje människa kan skriva i sin andliga dagbok som jag hoppas att du har. Då mötte jag Gud 2019 ett antal gånger. Jag tror en god församling, en församling full med människor som har mött honom. Paulus återkommer ganska regelbundet till sitt möte som han själv hade med Gud. När han var på väg och skulle utrota församlingen i Damaskus så kom ett ljust sken från himmelen. Jag vet inte, ni har kanske besökt Israel eller Mellanöstern. Man kan säga som så att när det är ljust mitt på dagen i den trakten så är det ganska ljust. Solen är väldigt påtagligt stark. Men när Paulus ska beskriva den där händelsen, då är det som att han säger det i Apostlagärningarna 26, det är som att solen själv bleknar i jämförelse. Så man kan alltså påstå att ljuset som han mötte av Gud, alltså av Jesus, det var starkt. Och det mötet som han hade den där stunden, den där eftermiddagen, så påverkade honom och hela hans liv, ända in till hans ledmartyrdöden, ungefär en 25-30 år senare. Så jag tror de här mötena som vi har med Gud är enormt betydelsefulla. Ni vet ju själv, ni som har hört på mig till Lust och Leda, att jag ofta återkommer till mitt eget möte med honom. Att man tänker på någonting, det är som ett ankar i ens liv, den där stunden då Gud själv grep tag i denna lilla syndare som var jag. Därför är de här mötena med Gud så jätteviktiga, att vi har lite nu som då, att vi bara får uppleva att det handlar inte om mig utan det handlar bara om honom. För min lilla erfarenhet är den att när tiden går långt från jag har mött honom eller upplevt honom, desto mera så börjar livet handla om mig och mindre om honom. Och det är inte något trevligt att leva med en pastor som inte lever med Gud, om man nu får vara ärlig med sig själv. För jag vill påstå att det finns ingenting på den här jorden som kan jämföras med ett möte med honom. Att få uppleva förlåtelse för sina synder är något så enormt att vi inte riktigt fattar storleken i det. Romarbrevet 3 säger att vi har alla syndat. Och Rombrev 6 eller 5 säger att syndens lön är döden. Så alla har vi en dödsdom skrivna på våra liv. Egentligen föds vi och börjar vänta på när ska vi dö. Skatt och död är vad man väntar på, jag läste någonstans. Så i det där tillstånd när vi har en dödsdom skrivna på vårt liv, så kommer Jesus ner och säger, jag är inte bara frikänner dig utan jag också förlåter dig. Att allt dumt som man har gjort är bara försvunnet. Och det är därför vi ibland borde lite, ibland meditera lite vad Jesus kors betyder för oss. För vad det handlar om, det är att vi är dödsdömda och så ger någon oss en ny chans utan att vi försenar det överhuvudtaget. Vi står fria, inte på grund av vad vi har gjort, utan för att Jesus gjorde det för oss. Och det borde räcka för att vi ständigt ska leva en enorm tacksamhet och ödmjukhet inför honom. Men nu ska jag säga någonting som är också nästan lika viktigt. Gud i sin nåd har inte bara enbart valt att frälsa oss, utan också att välsigna oss. Och det är ofattbart. Att vi inte bara frälst, alltså räddade från en säker död och evig förtappelse, utan vi är till och med välsignade av honom. trots vad vi än har gjort och ställt till med under våra liv, så en Gud som inte bara har räddat oss utan också välsignat oss. Och vad betyder det, det ordet? Man måste förklara allt tydligen. Det innebär, välsignelsen i Gud innebär kortfattat att du och jag kan få ta del av Guds natur i mötet med honom. Guds glädje blir din glädje. Guds förlåtelse blir din förlåtelse. Guds seger blir din seger. Guds frihet blir din frihet. Och så vidare. Allt som finns i Gud så blir oss tillgängligt genom hans kors. Det finns alltså en välsignelse i Gud som vi aldrig som troende borde nonchalera eller tappa bort. Denna frihet, välsignelse, gör att alla världens bojor, de bara ramlar av. Vad vi än är fast vid, så finns ingen kraft på den här jorden, inget mörker som är starkare än Guds kraft. Guds frihet är alltid långt mer starkare än världens bojor. Jag talade här om veckan med en vän till mig som varit fast i de flesta missbruk man kan vara fast vid. Men så får man uppleva Jesus. Och till och med de starkaste missbruken så bleknar i jämförelse med den frihet som finns hos honom. För Gud inte bara frälser oss eller dig, utan också välsignar dig. Det finns en positiv framtid över ditt liv. Du ska inte låta det som har varit forma det som ska komma. Utan låt Jesus forma dig och det som finns på din väg framför dig. För vägen till välsignelsen så finns just vid hans kors. Det är korset som förlåtelse från synden finns, och det är också vid korset som människan kan få möta Gud. Jesus sa det: ingen människa kommer till Fadern förutom genom mig. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi behöver hjälp av Jesus för att få möta Gud. Tidigare, vi som har läst lite gammal testamentlig litteratur, så vet vi att under Israels tid så byggde man ett så kallat tabernakel. Och läser man hur det ska byggas var en ganska lång och invecklad historia. Sen så byggde man ett tempel, och i tabernaklet som var före templet, så där fanns Guds härlighet. Och läser man sista versen i andra Mosebok, så står det att Guds härlighet var så påtagligt i det där tabernaklet att Mose själv inte kunde komma det nära. Och då är det att Mose, han var en någorlunda stark man i Herren. Jesus säger om Mose att har jag en profet så talar jag i gåtfulla meningar och bilder, men inte så med min tjänare Mose. Honom talar till ansikte till ansikte. Men han skulle möta Gud, eller när Guds härlighet kom ner, så var det att han fick ta avstånd. Och där höll de på med tabernaklet i Israel, sen byggde man tempel där Guds härlighet kom. För människan har alltid längtat efter någonting som är Gud. Oftast vet man inte om att det är det, men det är så. Så människan är ganska villig att göra det mesta bara för att få möta någonting som skulle vara Gud. Och Jesus kommer och banar denna väg, och den blir möjlig för dig och för mig genom hans kors, där han försonar världen med sig själv. Det är det vad Jesus gjorde för dig och för mig. Så tidigare byggde man tempel, om han hade tabernaklet, och i alla fall i det templet längst inne fanns en plats som kallades det allra heligaste. Dit gick översteprästen in en gång per år, oftast med ett rep på foten, för man ska vara väldigt helgad och redo för utmaningen. För det var den stora försoningsdagen, så gick översteprästen in och så försonade man folkets synder inför helig Gud. Hebreerbrevet uttryckte att det behövs inte längre sånt. För var och en har fritt tillträde in i det allra heligaste tack vare vad Jesus har gjort för dig och för mig. Du och jag har möjlighet att göra det som förr var helt omöjligt för 99,99999% av jordens befolkning. Det var bara en gång per år som kunde det. Men tack vare att Jesus kom ner och banade en väg till korset för dig och för mig, så har vi alla den möjligheten. Men det är också vägen som går genom korset. Men det är vid korset som du och jag får möta honom. Så vi får erfara hans barmhärtighet i förlåtelsen, men också vid detta kors som vi får erfara Gud själv. Hans välsignelse som du och jag av en förunderlig anledning har tillgång till. Så min bön för dig för detta år, för det första, det är att du ska för din egen skull få möta Gud. Du borde få möta Gud lite oftare. Får man säga så? Men vi får man väl. Jag gör det. Du borde få möta Gud lite oftare. Det är din rättighet att möta Gud. Många gånger kommer stoltheten och motarbetar oss att möta Gud. Vi tycker att vi är lite för bra, vi borde vara bra, och alla andra, som sagt, svor för det. Omvända sig vad man ska tycka att andra ska hålla på med. Men du och jag, det är året. Låt det vara året, vi bara ödmjukar oss inför Gud. Låt honom möta oss. För det andra önskar jag att du ska få möta Gud för dina medmänniskors skull. Det är ganska angenämt för mig, om jag får tala som pastor, och ha att göra med andefyllda medlemmar. Ja, men det hoppas vi alla är, tänker du i ditt hjärta. Jag lämnar det osagt. Nej, nu är ni säkert glada. Men det är någonting fascinerande fint när jag har nåden att besöka människor som lever nära Gud. Och hur lever man nära Gud, kan en del fundera. Jag ska börja läsa Bibeln och ha nyårslöften och genom Habakuk 3 gånger i veckan. Det kan eventuellt vara en bra väg, men en bättre väg är att du varenda dag bara ber en enkel bön. Herre, låt ditt liv vara mitt liv. För ditt liv blir så, till så mycket mer välsignelse när ditt liv bara får präglas av Guds liv. Vi har många bördor bara i vår församling. Jag har bördor. Och när jag lider och kämpar så har jag en lista på människor som jag hör av mig till. Som jag träffar och diskuterar och så ber de för mig. Och vem är de här människorna som jag tycker att ska få del av mina bördor? Om det är människor som jag upplever, här är människor som lever nära Gud. Och nu skulle det vara trevligt om vi i hela församlingen skulle vara en sån enhet. Det är en församling som är kända i hela världen att i Vasa, där vill man leva för Gud. Och om en högmod kommer emot oss. Men om vi ska strunta i den österbottniska tanken om oss själva en liten stund. Och strunta i att vi tror att vi är högmodiga. Vi är inte högmodiga för tillfället i Sion i Vasa, är min uppfattning. Min uppfattning är snarare att vi behöver mer av Gud. Då blir man ju mindre högmodig. Så det löser sig själv. Men det ska vara så underbart om vi som troende skulle bara kunna få lite mer av Gud i oss. För det är så angenämt och friskt och fräscht för oss allihopa om vi lever nära honom. Varför det? Jo, för det är någonting genialiskt från Gud planterat i den kristna gemenskapen. När troende tillsammans kommer och söker Gud. Då jag tänker tillbaka på mina egna gudsmöten, så det är ganska många av dem som har ägt rum tillsammans med andra troende. Jag var det på bönemöten här på tisdag eller torsdag. Jag var det hemma med mina vänner. Jag var det på möten här. Men nästan alltid en gemensam nämnare varit att någon har bett för mig. Tillsammans med andra. Det kristna livet tror inte jag enbart en privat angelägenhet. Det är någonting när vi tillsammans med andra får upptäcka och uppleva Gud. Paulus sa det i den här bönen som han säger, att då skall ni tillsammans med alla heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Det är någonting som händer när du tillsammans med andra troende söker Gud. Och jag ska försöka under en halv minut förklara varför jag tror det är så. Enkla svaret är, du har inte varenda nådegåva. Det vill säga att jag med en nådegåva som jag kanske har kommer tillsammans med Benjamin som har en annan nådegåva. Och min nådegåva som målar en viss bild av Gud. Och så kommer tillsammans med Benjamin som med hans gåva målar en annan sida av Gud. Och då tillsammans får vi en större bild av Gud än jag skulle få ensam. Det är svårt att bygga ett hus med bara en hammare. Utan spik och allt. Eller en såg. Tillsammans behöver man olika verktyg bara för att förstå och göra fullheten som jag tror Gud har för oss. Så jag tror det är någonting som vi tillsammans det året i församlingen ska ännu mer behöva värdesätta. Det är vår gemenskap i den helige anden. Där vi tillsammans får möta Gud. Där vi får förstå bredden, längden, höjden och djupet. En liten nyårsutmaning från mig skulle vara att försök få in den enkla lilla bönen när ni träffas med era vänner eller ovänner eller vad man nu gör. Få med bönen i er vardagliga relation. Jag tror inte att saken blir sämre av det. Oftast bättre är min lilla erfarenhet. Men jag skulle fastna på tredje punkten längst, så vi går vidare till den. För min dröm det här året är att du ska få möta Gud för Vasas skull. Min tanke, kortfattade också den, bästa sättet som du och jag kan göra en skillnad för Guds rike är om han får en skillnad i vårt rike. Om hans liv får börja pulsera, köra igång på vår insida, så tror jag automatiskt att det händer någonting runt omkring oss. Får jag vara lite radikal på tredje punkten? Tre räckte. Jag minns när jag blev frälst då. Man ska återgå till det minst en gång jag predikade. För 20 år sedan. Tiden efter jag var frälst så är jag fortfarande samma blyga, försiktiga pojkspoling. Men jag hörde ganska snabbt av människor runt omkring mig, min familj som lite funderade, en och andra, mina vänner som funderar ännu mer det ena och det andra. De sa det, det har hänt någonting med Anders. Och jag tyckte inte att jag gjorde så mycket väsen av mig. Men min omgivning tyckte det. Varför det? Jo, vårt anden gjorde någonting i mig. Och för stolt kan ändå säga det, det är för att det handlar inte om mig, det handlar om anden. Inte var det jag som gjorde någonting, utan det var anden som plötsligt började göra och arbeta på min insida. Så att sättet jag tänkte, sättet jag pratade och sättet hur jag agerade förändrades och förvandlades. Det som hände var att man helt omedvetet började påverka den omgivning där man fanns. Om vi läser om apostlarna så var det förstås ännu mer påtagligt för dem. Men jag tänker på när de står inför rätten i apostlärningarna 4. Och de blir varnade och ska halvt med hot om piska och grejer, så ska blir de förbjudna om att tala om Jesus. Och så svarar de så här, och det här är några dagar efter de har upplevt dopet i den helige ande. De sa, vi för vår del kan inte hålla tyst om vi har sett och hört. En anden faller över en människa, alltså anden betyder att Guds, det Gud har tänkt över ditt liv. Att du ska leva tillsammans med honom. Och sättet vi lever nära Gud genom den helige ande. När Gud skapar människan och människan föll i synd, så dog någonting i inom människan, men också relationen människan och Gud. Och när anden faller över människan, det är som den här relationen återknyts på ett väldigt intressant sätt. Livet kommer tillbaka på vår insida på grund av att vi får kontakt med livet själv som är Gud. Jag läste 2018 oroväckande många rapporter om det psykiska läget från unga och barn i vårt land. Det är oroväckande att läsa över hur många tiotusentals barn som lider av psykisk ohälsa. Det är oroväckande och oacceptabelt för mig att läsa om ungdomar som kämpar med depressioner, som kämpar med ångest, som kämpar med sig själv. Det är smärtsamt för mig att läsa och höra mellan raderna detta rop på hjälp som samhället tycks ha svårt att besvara. Och jag tänker många gånger när jag sitter ner och jag lyssnar själv ganska ofta på människor som kämpar med det ena och det andra. Och jag uppmuntrar alltid i all psykologi och all terapihjälp som världen har och samhället på väldigt positivt sätt har att erbjuda. Men jag tänker många gånger också på att i kyrka borde också ha lite mer att erbjuda. När det kommer en motpol, som i en motpol av en kärlek och ett liv från himmelen. Många gånger så står jag bara paralyserad och tar fatt inför denna utmaning och smärtan växer inom mig. Och jag frågar mig själv, som jag redan var inne på, hur kan jag hjälpa? Hur kan församlingen hjälpa dessa lidande människor? Hur kan jag göra så att Vasa blir en vackrare plats? Och jag kommer fram till en sak i alla fall. Att jag tror som församling, en av de bästa sakerna vi kan ge till en lidande värld, det är människor som har mött levande Gud. För det är någonting som händer runt omkring oss, vi får möta honom. Det är någonting som händer med vår omgivning. När omgivningen får möta dig som har mött honom. Tror du att Vasa skulle må bättre av att fler människor levde nära honom? Jag tror det. Varför det? Bara för en enkel sak och svar på mig själv. Galaterbrevet 5. Vad är andens frukter? Det är kärlek, det är tålamod, det är generositet, det är frid, det är glädje och lite till. Vasa skulle inte må sämre av att det fanns lite fler människor som levde i de här sakerna. För när jag sitter och lyssnar på en människa som är fast i depression och andra hemskheter, så har jag märkt att en sak som är viktig i de situationerna, det är tålamod. Det är kärlek, det är förståelse, det är frid. Och om ett resultat av att en människa möter Gud är det här som jag just rabblar upp, så borde det vara församlingens hög prioritet. Gud, möt mig så att jag kan hjälpa en sargad och förlorad värld. Så jag inte går omkring och dömer människor. Jag går omkring och älskar människor. Får jag en liten utmaning till församlingen i år? Det är något, Herre hjälp oss. Jag skulle önska att vi i församlingen aldrig någonsin talar ett ont ord om en annan människa. Det är inte vår uppgift. Jag blir så ledsen ibland när jag hör människor som talar illa om folk. Vår uppgift är att älska människor, be för dem, välsigna dem, Jesus sa när han var fastspikad och misshandlad på korset, sa han: Fader, förlåt dem. Det är vår uppgift alltid och enbart att vara välsignande församling som älskar varenda människa in i Guds rike. Herre, ge oss ett möte med dig så att vi kan möta människorna med dig. Hesekiel säger Gud på ett bra sätt att han ska ge oss ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. När Guds ande kommer över oss så börjar vi. Det här är nog viktigt för oss att förstå, för ibland när jag har dylika predikningar så kommer människor efteråt och blir lite trött och anfoddat. Det är nog kämpigt och svårt. Men det är inte så. För när anden faller över oss så börjar vi automatiskt att göra vad Gud vill. Människor som du inte har kunnat älska, så älskar du plötsligt. Människor du inte har kunnat förlåta, kan du plötsligt förlåta. Och människor som du inte visste att du skulle hjälpa, så vill du hjälpa. Och så vidare. Det är någonting fascinerande som händer när du får möta Gud. Låt mig till sist. Jonathan kommer upp på keyboarden. Jag har haft förmånen sista året att vara med på två begravningar som har präglat mig väldigt mycket. Igår hade vi begravning för syster här, Inga. Och för ett år sedan så hade vi begravning för en som heter Anita Kjellman. För min del, två personer. Du kanske inte har hört så mycket om dem. Du kanske inte har sett dem. Men helt otroligt vilka människor det var. De här systrarna var några av de finaste gudskvinnor eller människor som jag någonsin haft nåden att träffa. Det finns ett par intressanta gemensamma nämnare kring dessa två som jag vill bara lyfta upp. Både Inga och Anita var kring 30 år då de gav sina liv till Jesus. Både Inga och Anita fick uppleva någonting av det svåraste man kan göra, nämligen att de förlorade båda barn som var unga. Inga förlorade Samuel som blev påkörd i en bilolycka där Samuel var 5 år. Anita förlorade en pojke som kom åt mormors hjärtmedicin. Han var 1 år. Trots denna enorma smärta och svårighet som de här människorna fick gå igenom, som man träffade och pratade med dem, det var någonting så fascinerande, otroligt. Man kände sig nästan ibland där. Man kände sig inte värdig i närheten. Och när jag satt på de här minnesstunderna, både Anita och Inga, så blev jag förbryllad och fascinerad av en och samma sak. För jag lyssnade på ena släktingens minnestal efter den andra. Och en sån vacker bild som målades av dessa två gudskvinnor. Och gemensamma nämnaren var där i en stor kärlek till Jesus. Samtidigt så sa det båda släkterna att de aldrig hörde mor, farmor, gammelfarmor, mormor, gammelmormor och mor tala ett enda ont ord om en annan människa. Trots att de hade gått igenom denna enorma tragedi, så valde de att leva nära Gud, leva med hans helige ande För kära vän, det enda sättet som det här går på, att alltid vara en välsignelse och en kärlek, det går inte utan Gud. Och den sista gemensamma nämnaren som jag tänkte på, det var att ett möte som de hade med Gud, båda var cirka 30 år, så har lett till idag. Jag satt igår och såg hur barnen tackade Jesus, hur barnbarnen tackade Jesus, hur barnbarnsbarnen tackade Jesus. På båda de här begravningarna var det så. Ett möte med Jesus påverkade människor tiotals år senare. Är det inte värt att du och jag böjer oss och säger Gud, ge oss ett sånt möte så att vårt liv om 50 och 60 år får ett välsignelse och hopp för andra. Allt började med att en enda människa valde att ge sitt liv till Jesus och tillåta att Jesus fullständigt förvandlade henne. Och vad som behöver idag, det är mera sådana människor, mera sådana möten som säger Gud, det handlar inte om mig, det handlar om honom. Jag vill ge Vasa det bästa jag kan göra. Och det bästa jag kan göra, det är honom. Ge det honom. Och mitt möte med honom. Ska vi be? Jesus.